Välkommen till närradiogudstjänst från Fylstakyrkan. Idag kommer vi att få lyssna till Eva Jakobsson som är vår organist, sång Göran Bengtsson och övriga medverkande är Lennart Rimmerfors och Josefin Hermansson och Eva Fryxell. Lennart Rimmerfors sköter ljudet och Mats Larsson vid närradion. Känn er varmt välkomna till gudstjänst. Det är sommar, det är examenstider. Och då tycker jag vi ska börja med psalmen 199. Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Då känner vi igen oss från examen, skolavslutningar. Och vi sjunger den här med glädje över sommaren. Psalmen 199, vers 1, 2 och 3. Känsla av skolavslutning, sommarsalmen. Heliga trefaldighetsdag är det idag. Mitt i sommaren får vi glädjas över skapelsen. Jag ska läsa från Johannes evangeliet, det sjunde kapitlet. Och jag glömde säga att jag själv heter Lars Inge Larsson. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sade han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Jesus är det levande vattnet som släcker vår inre törst, som ger evigt liv. Och lite kring det kommer den här gudstjänsten att handla om. Jesus som det levande vattnet. Vi ska be. Herre, Tack att vi får mötas i ditt namn. Tack att du är här i Fylstakyrkan, lika väl som vid radioapparaterna. Tack att du känner oss var och en, hur vi har det just nu, vad vi längtar efter, vad vi har jobbigt med. Ja, du känner oss helt fullständigt, Herre. Rakt igenom ser du oss. Med dina älskade ögon, du vill vårt bästa, Herre. Ber vi dig, helige Ande, berör oss i den här gudstjänsten. Uppmuntra, trösta och hjälp oss. Tack att du lovar att vara nära den som söker dig med ett uppriktigt hjärta. Vi lägger den här gudstjänsten i din hand, Herre. Amen.
Jesus, oh Jesus, fyll mig med din kraft. Jesus, oh Jesus, kom och fyll mig nu. Låt Jesus ge dig av sin kärlek, av sin andes rikedom. Han vill möta dig och ge dig av sin frid. Låt honom lyfta av din börda, allt som tynger dig just nu. Han ska fylla dig med kraft i överflöd. Så kom med oss i vår sång. Lyft din hand och tro på makten i hans namn. Han sett din nöd och dina tårar. Han förlåtit allt du glömt. Du får börja ett nytt liv i Jesu namn. Jesus, oh Jesus, fyll mig med din kraft. Jesus, oh Jesus, kom och fyll mig nu.
Tack, Göran. Kiki Rimmerfors har jobbat i församlingen det här året och det är avslutning på din tjänst och vi vill tacka dig. Eva Fryxell kommer att flytta från Kumla, vilket känns lite tråkigt, som har betytt så mycket i församlingen och i Kumla. Nu ska vi avtacka er och Lennart och Josefin får göra det. Varsågoda.
Ja, det är lite nytt här på gång. Eva, vad är planen? Vi kan väl höra lite vad som är på gång här. Jag ska berätta lite vad du har betytt för oss här, men du kan väl tala om hur det är, vad det nya är.
Ja, och det är så nytt så jag ens inte knappt har fattat det själv. Men kanske att de här tiderna har gjort att man börjar tänka över sitt liv lite grann. Och jag är ju ingen ungdom längre, började jag inse. Och då tänkte jag att ja, men hur blir det för mig? Och var ska jag bo när jag blir gammal? Och man vill ju gärna vara nära någon som man känner kan hjälpa till om det behövs och sådär. Och jag har letat efter en ny lägenhet i Kumla länge, i 2 år. Och det har aldrig dykt upp någon som har passat. Och då tänkte jag att ja, men jag kanske inte behöver bo i Kumla. Jag har en stor del av familjen i Mariestad. Och då tänkte jag kanske kan flytta till Mariestad. Och så testade jag det med dem. Och det tyckte de var ett bra förslag. Och detta det hände veckan efter påsk. En vecka senare hade jag en lägenhet som är fantastisk. Jag ska bo i en fin lägenhet, i en villa, i en stor trädgård som inte jag behöver sköta. Jag tycker det är toppen. Och det känns så bra. Och det är inte bara det här, utan genom hela den här processen har jag känt hur Gud har lett. Och jag har ju ett stort hus att plocka ihop. Och det är tungt ibland och jättejobbigt. Men jag känner att jag är på rätt väg. Och samtidigt så är det ju en sorg att lämna församlingen här. Och jag har haft mycket kontakt med olika människor. Men så är det. Och det finns människor kvar här. Och jag hoppas att jag ska få möta en ny församling när jag kommer till Mariestad. Mågen är pastor där, så jag tror att det ska gå bra. Så på den vägen är det.
Ja, det låter spännande, Eva. Ja, man får ju reflektera lite ibland så där som du säger. Och i vissa tillfällen så är det ju kanske tänkt att man ska fundera lite. Vad ska vi göra resten av livet, så att säga? Och du har ju funderat här. Jag satte ihop några rader här igår och du har ju varit väldigt engagerad i den här kyrkan och församlingen. Jag tittar lite i gamla papper och redan när vi bildade den här församlingen så var ju du med i en process och en arbetsgrupp där ihop med när vi slog ihop Centrum och Ebenezer till den nya Fyrstadskyrkan. Så redan där var ju du inblandad i den processen. Och du har ju alltid funnits här under den tiden jag har varit med i princip i alla fall. Så det har ju varit normalt att Eva tar tag i saker. Och jag har bara skrivit några rader här, men du har ju varit fantastiskt engagerad i den här församlingen. Du har varit ordförande, du har varit viceordförande, du har varit med i missionsrådet. Du har haft hand om massa praktiska saker, köpa in prylar. Och vi har ju låtit dig hålla ihop det här med uthyrningar som vi sysslar med i lokalerna. Du har spelat orgel, du är med i kören. Du har varit församlingens sekreterare i ett antal år och du har hjälpt mig några gånger här. Vi ska sätta ihop årsmöteshandlingar och vi har kämpat på och du är fena på den där skrivaren där nere. Så att, nej, det är fantastiskt mycket. Och sen har du varit med och predikat och ja, det går nästan inte. Listan är lång kan vi säga. Och nu är det ju det vi kallar det nya normala då, Eva, att du inte finns här hos oss. Och vi kommer ju sakna dig. Vi har ju fullt sjå att försöka lösa allt det som du har löst åt oss här nu och hitta ersättare. Men du är ju van med snabba ryck och du sa det själv. Det är ganska snabbt när det händer saker runt omkring dig. Och jag har ju upplevt det ett antal gånger att ska vi ta tag i det här och så gör vi det. Och då går det ganska fort också. Vi bara bestämt oss och ordnar det sig. Och det är lite av din person, tänker jag, att du gör saker och du är handlingskraftig. Så jag tänker bara så här att vi ska tacka dig för allt du har gjort i den här församlingen. Och vi är ju oerhört tacksamma för allt det du har lagt ner i form av tid och engagemang och bön och tankar runt den här församlingen genom åren. Och vi önskar dig givetvis lycka till nu i Mariestad där du ska hitta en ny församling och en ny gemenskap. Och vill bara skicka med att Gud välsignar dig i den och de uppdragen du säkert ska få till där nere. För jag tror inte du kan sitta still. Utan du kommer att engagera dig i olika saker där också. Vi har ju ingen sån här jättefin församling här som är på plats just nu. Så vi får väl återkomma till dig i höst när det är lite mer normalt, tänker vi. Jag vet att det har varit tal om att du ska komma hit och kanske predika någon gång. Och då får vi säga lite mer hej och tack. Men vi ber att få återkomma om det och vi ser fram emot att träffa dig mer. Men jag vill bara be kort för dig här nu inför det som är på gång. Ja, tack Jesus för Eva, och du ser vad hon har betytt för den här församlingen, och du ser vad hon har att ge framåt också i det nya sammanhanget där hon kommer finnas. Och jag vill bara be att allt det här praktiska ska fungera med flytt och med den nya lägenheten och så vidare. Det är mycket som ska stämma. Och vi får lägga det här i dina välsignande händer, Jesus. Tack för att du har sänt Eva till den här församlingen under lång tid, och ber att du ska få använda henne i nya sammanhanget. Tack Jesus för att vi får be till dig och att du hör oss när vi ber. Tack. Amen.
Ja, och sen så vill vi också lite på ett speciellt sätt tacka Kiki Rimmefors. Hon har ju varit med i den här församlingen under många år. Och under året som har gått så beslutade vi förra våren att anställa Kiki på 10% på barn och familj och unga. Och det har varit en förmån, Kiki, att du har varit här varje tisdag. Och ja, men bara att få jobba med dig i det. Att du har varit här som en närvaro och hjälpt till. Suttit med oss och pratat med de äldre under dagen och planerat saker. Och sen funnits med på One Piece på tisdagskvällarna. Men också vilken klippa du har varit i våra Twinnies-kvällar. Och även våra gudstjänster för alla åldrar. Det har varit ett stöd att luta sig mot. För mig kan jag säga personligen. Men också en förmån för församlingen. Att få Kikis engagemang. Och få visa henne att det betyder så mycket under det här året. Nu ska du sluta din projektanställning. Men vi hoppas ju såklart och tror att du kommer fortsätta engagera dig. Och fortsätta tjäna i det här. För du har ett så enormt stort hjärta för barn och unga. Så att vi säger ju inte liksom hej då och tack. Utan tack för det här året. Men du finns ju kvar. Och jag tänker att innan jag ber en bön för dig. För om Guds välsignelse, så får du jättegärna, om du vill säga någonting själv.
Tack så mycket. Jag kommer inte att flytta härifrån. Utan jag kommer att finnas kvar. Men inte på tisdagarna på heltid. I morse så skulle jag sätta på och lyssna på Niklas Pienso. Varje morgon så försöker jag lyssna på honom vid sexsnåret. När han läser ur sin egen bok 365 dagar med Jesus. Men i morse var klockan inte 6 när jag började sätta på Facebook. Utan hon var mycket senare. Och då har det hänt jättemycket på den tråden där. Blev visserligen väckt strax vid 6 utav en av ungdomarna i församlingen. Men det är en helt annan femma. Och då, det första som kommer upp då är att en kille här i kyrkan har skrivit en låt. Vi ska ha ett dagkollo här efter midsommar. Det blir ju inget läger, som vi alla förstår, att allt sånt är inställt. Och han skrivit en låt. Och vårt dagkollo heter T3. Och det började med att vi satt här tillsammans och i tisdag så försökte komma på. Och så var det någon som slängde ur sig tisaren, talludden, tweenies. Ja, det var ju bra. Sen kom det. Och det blev tro, ta hand om, tacksamhet. Och utifrån det så har Anders skrivit en kollolåt till oss. Som vi kommer att få sjunga och lära oss när vi är borta på talludden. Och tillsammans så gör vi saker. För ingen kan göra någonting själv. Att det någon säger så blir det kanske något annat. Men det blir bra. Och så kommer jag att fortsätta att tillsammans så gör vi saker och tillsammans så blir det kanske så mycket bättre än tisaren, talludden, tweenies. Ja, det är bra. Men tro, tacksamhet och ta hand om är större.
Tack, Kiki. Vi ber en bön för dig. Tack, Jesus. Tack, Jesus, för att vi får vara tillsammans med dig. Och tack för att vi får vara tillsammans med varandra. Och att när vi tillsammans får göra saker för dig så blir det bättre. Vi ber nu för Kiki och tackar dig för hennes liv. Tackar dig för den personen som hon är och för det hjärta som du har skapat i henne. Att vilja göra och visa på dig. Göra sitt liv efter vad du vill, Herre. Och finnas där för barn och unga på det sättet som hon har gjort under många år. Som hon har gjort under det året som har gått. Och det är så som hon kommer fortsätta göra, Herre. Tack för att vi får lägga henne i dina händer. Och för att vi får lägga allt det som hon drömmer och som hon drömmer om och som hon vill fortsätta göra här i församlingen i dina händer. Tack för att vi får be om din rika välsignelse över Kikis liv. I Jesu namn. Amen.
Lite information om vad som händer i veckan. Det är ju mindre verksamhet nu när det är corona. Men på tisdag eftermiddag 14:00 är det öppen mötesplats och vi träffas utomhus för ett enkelt fika. Och vi har en andakt 15:30. På onsdag 19:00 är det bön. Man kan mötas i kyrkan men man kan också vara med i bön hemma. Torsdag 14:00 promenad till brandstationsparken. Man kan ta med sin mugg och fikabröd och så bjuder vi från kyrkan på kaffe eller te. Och nästa söndag 10:00 har vi utomhusgudstjänst här vid kyrkan. Och då får vi besök av Pelle och Sara Bågesund. Och övriga medverkarna är Josefin Hermansson, Anna Hultsved och Sara Lötgren. Och sen vill jag bara påminna om att ge din gåva till församlingen. Du kan swisha eller sätta in pengar på bankgirot. Och hör av dig om du behöver hjälp med att ge en gåva. Och jag vill också säga att om du behöver hjälp att handla eller något annat praktiskt så kan du också höra av dig till Josefina eller mig här i kyrkan så ska vi lösa det. Det finns människor som vill vara med och hjälpa till praktiskt. Nu ska vi sjunga tillsammans psalmen nummer 200 i denna ljuva sommartid. Nummer 200 och vi sjunger vers 1 till och med 4. Psalmen nummer 200, vers 1 till och med 4.
Denna ljuva sommartid, gå ut
heliga vind. Lys, heliga ljus, fyll mig med kraft, fyll mig med kärlek från dig. Blås, heliga vind, fyll mig helt med dig. Kom in i mitt liv, du heliga vind. Jag är i din hand, med dig jag trygg, vad än sker. Det blåser en helig andes vind, för varje dag allt starkare. Den följer liv och ljus och hopp, gör kärleken allt varmare. Fyll mig med kärlek från dig. Lys, heliga ljus, skingra skuggorna. Så många går vill och hittar dig hem till Faderns ljus. Lys, heliga ljus, värm det sommarkall. Hopp i ditt ljus. Det finns ett ljus som vunnit seger över varje mörkrets makt. Det finns ett namn som strålar klart, allt är honom underlagt. Blås, heliga vind, fyll mig med kärlek från dig, heliga ljus.
Det här är första söndagen efter pingstdagen. Och då kallas det i kyrkåret för heliga trefaldighetsdag. Och den här dagen lyfter man fram Gud som tre personer. Man kan säga att vi har olika högtider. På julen så sänder Fadern sonen till oss. På påsk så firar vi Jesu död och uppståndelse, att han frälser oss. Pingstdagen så är det den helige ande. Och så kommer den här söndagen när vi liksom firar hela gudomen, alla tre personerna på en gång. Det här med treenighet, det är väldigt svårt. Jag tänker så här, om jag skulle kunna förstå att Gud är tre och hur det går till, så vore jag Gud och Gud var inte Gud. Det är liksom ett mysterium. Vi kan inte ha all kunskap. Men när vi läser Bibeln så träder det fram en Gud som har uppenbarat sig i tre personer. I femte Mosebok står det så här: där uppe är urtidens Gud, hit ner når den eviges armar. Det kan vara en bra bild av Gud. Han är där uppe, men så har han två armar. Det är Jesus, sonen, och den helige ande. De två armarna har han. Och biskop Iranius på 200-talet, han säger så här: Fadern sträcker sin högra hand, det vill säga sonen, ner till jorden. Den andra handen är den helige ande. De två händerna samarbetar så att den helige ande samlar människor i Jesu handen som lyfter allt till Fadern. En fin beskrivning på Gud som har två händer som kommer till vår undsättning och hjälp. Jag brukar tala om vatten när jag ska försöka förklara Gud som tre. Och då att vatten kan uppenbara sig i tre olika former. Ånga, vatten och is. Det är samma sak fast i olika former. Gud har visat sig på tre olika sätt kan man säga. Men det finns bara en Gud. Vatten, ja men det är en bra bild av Gud. Det livgivande vattnet som jag läste i inledningen som Gud vill ge oss. När jag var barn så följde jag med min farbror. Sven Pettersson hette han. Till Brevens bruk. Till Göstas källa. Det är ofta så på den här helgen att man ska dricka brunn. Och livgivande vatten, det järnrikt vatten i Göstas källa som ligger utanför Brevens bruk. Jag tror faktiskt att det var samling där igår kväll. För jag gick in på nätet och såg att det skulle kunna vara samling med lite musik och tal. Och så skulle man dricka det här järnhaltiga vattnet. Och det här förekommer på många olika platser i Sverige tidigare. Nu kanske det är borta. Men man skulle gå och dricka brunn. Hälsosamt vatten som skulle ge hälsa under det kommande året. Att dricka detta vatten. Det finns många källor egentligen. Göstas källa var en järnhaltig och är en järnhaltig dryck. Det vatten som man dricker där. Det finns många erbjudanden. Och då skulle jag vilja säga att mycket erbjudande i vår värld är surrogat. Man försöker släcka törsten med annat som inte är det riktiga vattnet. Man söker Gud och söker i fel. I surrogat. Och så försöker man fylla den inre människan. Vilket kanske släcker törsten för en kort stund. Eller ger en glädje för en kort stund. Men det är ingen varaktig vatten som ger evigt liv. Och det här kan man nog vara lite försiktig med när man tänker var och en. Vad är det som kanske jag söker? När jag egentligen skulle söka Gud. Och fylla mig med det här vattnet som är surrogat som inte fyller den inre källan i mitt liv. Jag tror att det är viktigt som församling och som enskild kristen att vi berättar om Jesus. Att han är den livgivande källan. Den här söndagen kallas också missionsdagen. Att man går ut och berättar om Gud för andra människor. Dagens evangelietext är hämtad från Johannes evangeliet, det 11:e kapitlet. Och jag börjar med vers 18. Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa det till Jesus, Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son. Han som skulle komma hit till världen. Det som har hänt är ju att Marta och Marias älskade bror Lazarus hade dött. Och man hade sänt bud till Jesus. Kom, Lazarus är allvarligt sjuk. Men det märkliga är att Jesus inte kommer. Det har ju varit naturligt att Jesus på en gång, han älskade också och tyckte om Lazarus. Han borde väl genast sprungit dit, lagt sina händer på honom så att Lazarus inte skulle behöva dö. Hur upplever Marta och Maria det här? De måste ha blivit väldigt frustrerade. Varför kommer inte Jesus? Lazarus blir bara sämre och sämre. Förtvivlan kommer hos dem. Vi vet när vi läser texten att Jesus talade om att han bara sover, att han ska uppväcka honom. Men det vet inte Marta och Maria. De vet inte hur Jesus har tänkt sig in i den här situationen, utan de blir bara för varje dag ännu mer förtvivlade. Han dör, Lazarus. Han begravs. Och det har gått till och med 4 dagar sedan han dog. Och Jesus kom inte ens på begravningen. Mycket märkligt. När jag var på besök i Bulgarien och sett begravningståg, så kommer hela byn, släkt och vänner, alla kommer för att ta avsked av den som har dött. Och ändå så då är det på ett dygn som begravning äger rum. Här kommer inte Jesus ens på begravningen. Mycket märkligt. Och det har gått 4 dagar när Jesus kommer. Och nu finns det en i den judiska föreställningen där man menar att själen svävade omkring den döde i 3 dagar för att om möjligt återvända till kroppen. Nu har alltså gått 3 dagar. Det är sista hoppet. Förväntan att kanske att Lazarus ska komma tillbaka till livet. Nu var det den 4:e dagen och en gräns hade passerats och allt hopp var ute. Vi kan försöka tänka oss in i systrarnas sorg, besvikelse. Jag tror att vi har varit med om det här. Att vi har bett till Jesus, bett till Gud, men ingenting har hänt. Vi ber att corona ska vika undan, men inget händer. Det vore bara lätt för Jesus att knäppa med fingrarna och viruset är borta. Vi sörjer människor som har dött. Varför? Vi brottas precis som Marta och Maria. Och en sorg och en besvikelse över det som inte hände som vi hade längtat efter, som vi hade trott. Då står det vidare i texten. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon ut för att möta honom. Denna kvinna full av besvikelser. Ordet möta kan också betyda konfrontera. Det är ett ord som används i Lukas 14:31. Då en armé går ut i strid för att möta en fiende. Ordvalet antyder att Marta går ut faktiskt för att ifrågasätta Jesus. Hon undrar och nästan dömer ut Jesus. Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Det är egentligen Jesu fel i Martas ord. Om du hade varit här hade Lazarus inte behövt dött. Alltså det finns en ton av bitterhet och besvikelse hos Marta. Och det är nämligen så att när Maria kommer, den andra systern, lite längre fram i texten, så har hon samma uttryck. Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Så båda systrarna har samma tonläge, samma bitterhet och besvikelse och vänder sig mot Jesus. Det är lite roligt också att Lazarus, det är namnet, betyder en som Gud hjälper. Det är nästan hånfullt. En som Gud hjälper. Och här har Jesus inte gjort någonting. Ja, vi känner igen oss i systrarna. Varför griper du inte in, Jesus? Vi ber. Och vi tycker vi ber enligt Guds vilja. men bönesvaret uteblir. I systrarnas ögon verkar det som Jesus inte bryr sig. Britta Bolmenäs skriver angående den här texten i tidningen Dagen. Så här skriver hon: det skär i mig när jag läser texten. En halvtimmes väg bort från sin döende vän finns Jesus. En ynka halvtimmes väg bort. Kasta dig iväg, Jesus, skriver hon. Hon är inte längre en halvtimme bort. Det blir ännu mer: varför, Jesus, kommer du inte och hjälper Lazarus? Jag tror vi, som sagt, känner igen oss i liknande situationer. Mikael Nilsson skriver så här om Guds frånvaro. En kvinna berättar för oss: för inte så länge sedan verkade det som om Gud hade packat sin resväska, flyttat sin väg och lämnat mig utan att uppge sin nya adress. Jag kunde inte längre uppleva hans närvaro fast jag sökte honom. Jag kände mig övergiven, förvirrad och ensam. Hennes erfarenhet kom efter en tid då hon verkligen upplevde Guds närvaro och välsignelse på en rad olika områden. Men så slog livet till. Hon blev sjuk. Hennes företag höll på att gå i konkurs. Hon föll ner i en djup depression och till på köpet krånglade sjukförsäkringen. Hon bad till Gud men säger: tystnaden var öronbedövande. I 6 månader upplevde hon Guds tystnad. Denna nya och svåra erfarenhet tog henne in i en prövning hon förr inte behövt möta, men kom också att lära henne sådant hon förr aldrig lärt sig. En kvinna som alltså upplever Guds frånvaro, precis som Marta och Maria. Det som hon skriver här, att Gud har packat sin resväska och flyttat sin väg. Han brydde sig inte om henne, tyckte hon. Men det hände någonting på slutet som gav henne mod igen. Men kanske under covid-19 att vi känner det så här: Gud, kan du inte gripa in? Var är du, Gud? Nu finns det 2 olika tankegångar som kan möta oss i en sån här situation när vi tycker att Gud är långt borta. Och den vanligaste som jag möter i själavård, det är att man vänder blicken mot sig själv och tänker: jag har syndat, jag har gjort fel. Och anklagar sig själv, för att orsaken varför Gud är långt borta är nog att Gud inte älskar mig längre. Jag har gjort något fel. Och det möter jag ofta i själavård. Hur människor anklagar sig själv. När Gud tycks vara långt borta så måste det vara mitt fel. Och det finns exempel på det också där i Bibeln. David uttrycker sig så här: svara mig när jag ropar, Gud, du som skaffar mig rätt. Så han svara mig, inleder han psalm nummer 4. Och han upplever ett trängt läge i livet och måste få bönesvar, men det tycks långt borta. Jag skulle vilja säga så här: vi får klaga på Gud. Det Marta och Maria gör här, de klagar: om du hade varit här, Jesus, så hade Lazarus inte varit död. Och då står det ju inget om att Jesus liksom pekar finger åt dem: så där får ni inte säga, så där får ni inte tänka. Det finns inget dömande hos Jesus över Marta och Maria. Han förstår oss. Han förstår hur det är att vara människa. Han förstår när vi har det jobbigt. Han dömer oss inte. Han vill visa sin kärlek. Och vi kanske inte upptäcker den. Han skulle ha kunnat sagt: varför litar ni inte på mig? Men det finns inte den tonen hos Jesus. Så vi får klaga på Gud. Han tål det. Vi får tala om våra bekymmer, vår besvikelse. Får vi tala ut över honom. Gud tål detta. Det vi märker i texten är ju faktiskt att Jesus är närvarande. Marta och Maria vet inte hela sammanhanget. Han är uppståndelsen och livet. Han kommer. Han uppväcker Lazarus på den fjärde dagen. Men Jesus har hela tiden haft Lazarus, Marta och Maria, hela situationen i sin tanke. Han är närvarande hos systrarna. Han delar ju till och med deras sorg, för det står när Maria grät och Marta grät, så blir Jesus upprörd i sitt inre. Han gråter. Det står noterat i Bibeln att Jesus gråter offentligt. Ibland brukar man säga att det står aldrig att Jesus skrattade. Nej, det var så vanligt att Jesus skrattade. Men här står att Jesus grät inför andra människor på en offentlig plats. Det måste ha gjort starkt intryck hos dem som såg Jesus. När man talar om att Jesus gråter, han berörs i sitt inre, så talar vi också om när han ser människor och fylls av medlidande med människor. Han lider med människor som har det svårt. Han är inte frånvarande, han är närvarande och han lider med den som har det tufft. Och egentligen så när det står i Matteus som att han har medlidande, så är det som att tarmarna inne i Jesus vrids om. Så när jag pratar med barn brukar jag säga att när människor mår dåligt så får Jesus ont i magen. Det är det verkligen. Och han gråter här. Han delar sorgen och smärtan med Marta och Maria och med judarna. Så den här texten är så fylld av spänningar. Besvikelser. Jesus verkar långt borta. Men den talar också om Jesu närvaro. Han bryr sig verkligen om människor. Och det här är något som jag har fått inför den här gudstjänsten. Jag tror att det är några som lyssnar idag som känner den här förtvivlan att Gud är så långt borta. Varför griper han inte in i dina och mina böner? Men jag vill skicka med dig att han finns där trots att vi inte ser honom. Den här texten är hoppfull, för Jesus uppväcker Lazarus. Han finns med i sorgen. Och han säger, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör, och den som tror på mig ska aldrig någonsin dö. Det här brukar jag citera åtminstone en gång på begravningar. Att lyfta fram hoppet. Han finns där. Till och med när vi går genom dödens port så finns han där vid din sida. Nu ska jag be Göran sjunga en sång. För när jag funderade på predikan och jobbade med den, så var det en sång som kom till mitt hjärta. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Och den här sången sjunger vi för dig som känner att det är mörkt runt omkring dig. Just i dessa coronatider eller någon annan situation, arbetslöshet. Ja, det kan kännas som Gud har övergivit dig, men lyssna på den här sången.
Finns det kors alltför tunga att bära? Bryr prövningen stund om för svår? Finns det ingen som ser dina tårar och ingen som nöden förstår? Någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig. Skall du finna att där står han för att låta alla bördor som du bär. Hade brustna förhoppningar skugga förvandlat din dag ut i i natt. Kanske allting dig synes förgäves, och trons låga flämtar som natt. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig att nöden är handen. Ser du efter skall du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär. Kanske molnen har kommit för solen, så livet ses mörkt för din del. Är det bitter må hända i hjärtat att drömmen om lyckan slog fel. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus för att hjälpa dig i nöden är han där. Ser du efter skall du finna att där står han för att lätta alla bördor som du bär.
När jag då i morse inte kom åt dagen idag på min telefon, så läste jag Morgondagen. Och där handlar det om när Jesus döps i Jordanfloden. Och där har Niklas Pienso, det är han som, det är hans tankar. Och så skriver han så här: Döda havet ligger enligt uppslagsböckerna 422 meter under havsytan. Det är den lägsta punkten på jordens yta. Området kallas för Judaöken, men det är ingen vanlig sandöken, utan området består mest av karga klippor och stenformationer. Döda havet är, precis som namnet antyder, helt dött. Salthalten i vattnet är drygt 33% och det är mycket giftigt. Det var i detta område som Johannes döparen höll till, och det var hit Jesus kom för att bli döpt. För min del har jag tolkat dopplatsen symbolisk. Han befinner sig nära den lägsta punkten på jordens yta, och han stiger ner i det leriga vattnet i Jordanfloden och låter Johannes döpa sig. Runt omkring honom är landskapet dött och torrt. Det är ingen plats där man lever. Möjligen kan man överleva, men det är knappt. Där invigs Jesus i sin tjänst, och där utpekar Gud sin son som han har utvalt. På en plats där inget lever, i olidlig hetta, och där otjänligt vatten är allt som finns. Min tolkning är att Jesus når oss när vi är som lägst och sämst. När vi upplever att våra liv blivit en steril stenöken och det enda vattnet vi har att tillgå är lortigt, då är Jesus där för att röra vid oss. På morgnarna när jag cyklar till mitt arbete i Hällabrottet så pluggar jag in mina öronsnäckor och lyssnar. Just nu lyssnar jag mycket på Andreas Wistrand band, där han har en låt som han har skrivit som heter Det är din tur nu. Du som kämpar, du som inte har tagit steget, det är din tur nu.
Vi ska be tillsammans. Jesus, tack för att du är livets källa. Tack för att du kan fylla den inre längtan, den inre törsten som vi har. Och Herre, jag vill be för oss den här söndag morgonen. Tack att du står där bland alla skuggorna. Du finns där. Och att vi får öppna upp i våra hjärtan. Kom in Jesus i mitt liv. Kom in helige ande och bosätt dig i mitt inre. Vi längtar, vi törstar efter dig Herre. Och jag ber för den som kanske gör det för första gången att öppna upp på riktigt för dig Herre. Gå in och bosätt dig i den människan Herre. Fyll det inre med ditt livets vatten Herre. Så ber jag för den som har det tufft just nu. Som kämpar kanske med sjukdom, med ensamhet, med sorg. Ja, du vet vad vi har och vad vi brottas med. Och jag ber Herre att du ska finnas där. Att träda fram ur skuggorna så att personerna ser dig Herre. Och erfar dig, upptäcker dig att du är där vid deras sida. I deras mörker och deras svårighet. Tack att vi får be för varandra. Tack att du hör vår bön. Och du hör de tysta böner som vi kanske inte nämner för någon människa. Men du hör dem. Du tar dem till ditt hjärta. Vi tackar dig Jesus att du älskar oss. Att vi får klaga på dig och du tål det Herre. Att vi får uttala vår besvikelse. Du tar också det till ditt hjärta och du flödar med din kärlek och din nåd över oss. Tack Herre att du är där var och en befinner sig just nu. Du är närmare än luften bredvid oss. Du finns där. Det tackar vi dig för Herre. Amen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Om du känner dig att det berörts något i ditt liv i den här gudstjänsten får du gärna ringa till Fylstakyrkan. Om du vill ha samtal, själavårdssamtal eller bara få be tillsammans så hör gärna av dig. Nu ska vi avsluta den här gudstjänsten med att sjunga psalmen nummer 11. O store Gud, när jag den värld beskådar. Och vi sjunger vers 1 till och med 3. Nummer 11, O store Gud, vers 1 till och med 3.
Beskådar som du har skapat.
säger tack till radiolyssnarna och önskar er Guds rika välsignelse. Tack medverkande i gudstjänsten. Tack för idag.